CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Vår integration har ju inte fungerat tillräckligt bra i förhållande till hur många människor som har sökt sig till Sverige.
För att knäcka gängkriminaliteten måste vi bryta den segregation som har lagt grunden till många av de problem vi nu ser.
Mer möjligheter till avlyssning, bättre informationsutbyte mellan myndigheterna och vistelseförbud för gängkriminella.
Den danska högernationalisten Rasmus Paludan får avslag på sin ansökan om att demonstrera i Stockholm och Uppsala den 1 maj.
Men vi har alltså minst 100 skadade poliser. Och den stora frågan som borde ställas nu är, varför har vi inte minst 100 skadade islamister?
Ja, Ebba Busch kan mycket om vapen. Hon kan inte ett billigt kvitt om vapen.
Världens rikaste man Elon Musk köper nu sociala medierätten Twitter för 44 miljarder dollar.
Sverige borde hålla en folkomröstning. Det här måste ske med mycket bred folklig förankring.
Vårt Sverige kan bättre.
Regeringen med Magdalena Andersson i spetsen har en plan för att bryta segregationen. Men har en sittande statsminister någon gång tidigare skildrat Sverige i så mörka färger? Ebba Busch skarpladdade ord om påskupploppen fortsätter att eka i debatten. Tesla-chefen Elon Musk vill ha större yttrandefrihet på Twitter, så han köpte hela plattformen. Och medan Socialdemokraterna kommer närmare sitt NATO-beslut kastar Nooshi Dadgostar in kravet på en folkomröstning om medlemskapet. Det här är veckopanelen live i Stockholms studentkvarter. En timme om veckan som gick och med veckans person eller veckans ord på slutet. Jag heter Staffan Dopping. Och det här är panelen idag. Debutanten först, Hans Linde, förbundsordförande i RFSU och tidigare riksdagsledamot för Vänsterpartiet, var bland annat utrikespolitisk talesperson. Välkommen till veckopanelen, Hans Linde.
Tack så hemskt mycket.
Anna Gullberg, journalist på Expressen med fötterna i Dalarna-myllan och vice ordförande i Publicistklubben. Välkommen Anna.
Tack.
Då var du med förr, men bara digitalt.
Ja, det var också jag som var orsaken till att det här dröjde, så jag ber om ursäkt till alla.
Ja, det är bra. Nu är vi samlade i alla fall. Och så panelveteranen Stefan Stern, en gång i tiden. Du tycker det är länge sedan, men man bör tala om, tycker jag, att du har varit socialdemokratisk politiker, statssekreterare och presschef och allt möjligt. Men numera kommunikationsansvarig på Nordstjärnan och rådgivare till Wallenberg Foundation. Så välkommen åter, Stefan.
Tack så mycket. Kul att vara med också på det här sättet live.
Ja. Och vi är alltså på plats för alla här mitt i Stockholms senast uppförda studentdistrikt, kan man väl säga. Albano, strax utanför Roslagstull på restaurang Proviant Albano. Och vi har en ganska stor publik på plats. Välkomna att uppleva veckopanelen här och nu, allihopa som är här. Vi gör så numera efter pandemi och allt att vi ger oss ut i samhället, gärna på restauranger. Precis som ni har vi en förbläs och en förmåga att ta del av livets goda på restauranger och bli ovanligt smarta just då. Och får en chans att möta vår publik. Gamla och nya kvartalpoddlyssnare. Vi börjar med ett kortare ämne som kanske hade framstått som enormt stort och viktigt om det inte hade varit så dramatiska tider. Det handlar om pengar och välstånd.
Riksbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter och planerar att fortsätta med höjningarna.
Ja, inflationen är hög och inflationen är mycket högre än vad vi har räknat med tidigare. Och då behöver vi få ner inflationen till vårt inflationsmål på 2% igen. Därför behöver vi nu höja räntan.
Riksbankschefen Stefan Ingves, han hymlade inte med att han inte hade föreställt sig att inflationen skulle sticka iväg så mycket som den har gjort. Han var intervjuad av SVT. Nollräntan är en historia och ytterligare 2 eller 3 räntehöjningar väntas i år. Och det väntas att räntan ska hamna någonstans strax under 2% 2025. Hans Linde, vilka tankar föder denna räntehöjning?
Ja, men först tänkte jag väl som ordförande för en sexualpolitisk organisation så funderar jag för, finns det någon sexualpolitisk vinkel på styrräntan? Och får erkänna att jag misslyckades med det.
Men hur kämpade tagarna?
Jag kämpade en stund med det. Men jag får ändå liksom erkänna att jag tyckte det var intressant. Jag läste liksom Riksbankens motivering när man just ju hänvisar till den ökade inflationen. Samtidigt så säger ju också Riksbanken att det här är en inflation som ju är driven, liksom, som är mycket historiskt sett importerat i Sverige och liksom driven utomlands ifrån. Och som ju den här styrräntehöjningen kommer mycket lite påverkan på. Så det intressanta är väl lite att, eller skrämmande kanske snarare, att vi är på väg in eventuellt i ett läge med både hög inflation och betydligt högre ränta.
Anna Gullberg, vad tror du? Blir vi allmänt fattigare nu?
Nej, men jag tänker att det finns visst en sexualpolitisk angrepp på det här. Jag tror folk kommer ligga betydligt mindre och vara mer oroade för sina höjda räntor och kostnader. Jag vet att jag är det. På ett högst personligt plan så håller jag på att sälja en lägenhet i Stockholm mitt i det här. Och jag hör mäklare säga att det kommer inte människor på visningar precis som det har gjort. Det har sjunkit ordentligt. Det här påverkar på en gång. Det kan få påverkningar på nybyggandet. Det behövs ju ändå byggas bostäder, men det är svindyrt att bygga. Sen är det ju en ganska stor andel människor som redan idag sitter i en ganska pressad ekonomisk situation som såklart är trängda från alla möjliga håll, vare sig det är bränslepriser, elpriser eller annat, så blir det här en börda, så mindre lika.
Stefan Stern, vad säger du?
Nej, men det är klart, det är ju rätt. Priserna är på väg upp, inflationen ökar och då möter centralbanker runt om i världen, även vår svenska riksbank, det med höjda räntor. Och det betyder i praktiken att svenska folkets levnadsstandard och köpkraft minskar. Politiskt innebär det att väljarna som ska om cirka 5 månader gå till valurnorna, de ser lite dystrare på framtiden. Både sin egen ekonomi och på landets ekonomiska utveckling. Och då brukar i såna här lägen när det är så nära val och människor känner sig lite mer benägna att spara och bli lite oroade, så ökar intresset för landets ekonomi och även för plånboksekonomi. Och då kan man fundera på vem som politiskt gynnas av det och missgynnas. Men rent ekonomiskt så skulle jag säga att det återstår att se vart det här tar vägen. Jag menar, vi har lite lägre tillväxt, vi ser en ökad inflation, vi ser råvarupriser som ökar. Sparkvoten hos hushållen kanske ökar, det vill säga konsumenter, kunder över hela marknaden i Europa. Men frågan är, vad händer med vinsterna? Vad händer med efterfrågan?
Och vilka är svaren på alla dessa rimliga frågor?
Nej, men det återstår att se. Om den reala ekonomin påverkas negativt och den här tillgångsinflationen som Hans var inne på också sätter sig på någon slags löneinflation. Jag menar, då kommer ju centralbankerna skruva upp räntan ännu mer. Men om det sätter sig, det blir en svacka och det är just tillgångsinflation så att det minskar, eller det är flätt och så minskar det, då kanske centralbankerna måste skruva om och injicera köpkraft igen, och då behöver de ändra sin räntepolitik inom några månader igen. Ingen vet, men det är faktiskt ganska dramatiskt det som händer, trots att det finns ännu mer dramatiska saker i kriget förstås.
Just det. Vi går till första huvudämnet.
Flera upploppen ägde rum i utsatta områden med stor fattigdom, stor trångboddhet, många barn, få som talar svenska hemma och allt för många som knappt pratar svenska alls. Och också en utbredd kriminalitet.
Alla i Sverige ska bidra efter förmåga och bli en del av samhället. Alla barn i Sverige ska också se sina föräldrar arbeta och bidra till samhällsbygget.
Ja, det är för att vi inte har byggt samhället tillräckligt starkt. Vår integration har ju inte fungerat tillräckligt bra i förhållande till hur många människor som har sökt sig till Sverige. Det har ju fått en allt för stor segregation. Och vi har inte satsat tillräckligt mycket på att människor ska komma i arbete, på skola och socialtjänst.
Det var igår torsdag som statsministern tillsammans med ministrarna Ygeman och Johansson kallade till pressträff, och temat var ju nya och rejälare tag mot segregation och gängkriminalitet. Den utlösande faktorn var, bedömer jag, de våldsamma upploppen under påsken. Anna Gullberg, vad är din reflektion över budskapet från de tre ministrarna?
Ja, min första tanke var ju hur otroligt mörkt det här lät. Och min andra var hur mycket, mycket, mycket ljusare det har låtit tidigare. En annan reflektion är att det låter väldigt mycket Danmark över det. Någonting som S har hånat förr om åren. Men det här var ett sånt här, ska vi säga, ett trick som Socialdemokraterna är ganska bra på. Att man går i en riktning så här och sen ser man att det är dags att vända åsikt. Och sen anammar man en helt annan. Väldigt utan att blinka.
Hans Linde, om det hade varit en oppositionspolitiker som hade skildrat tillståndet i Sverige på samma sätt som statsministern nu gjorde, vad skulle man från regeringens sida ha sagt om den skildringen?
Nej, men att det nu hade varit... Jag blev också liksom faktiskt förvånad över att statsministern var så liksom mörk i sin retorik. Jag tror också att det hade varit någon från oppositionen som hade hävdat att man svartmålade eventuellt. Men det var ju en väldigt... När man lyssnade på presskonferensen var det en väldigt så högstämd retorik, ett allvarligt tonläge. Och sen går man in och tittar på vad innebär de här liksom konkreta förslagen som regeringen lägger fram. Och som är ju nästan uteslutande är olika former av utredningar som ska presenteras först liksom långt efter valet. Det fanns liksom inga förslag om resurser eller liksom verkligen till polisen eller socialtjänsten eller någonting annat. Så lite får man ju verkligen den sammantagna känslan ändå. Igår var att det här framförallt handlade om att nu inför valet liksom skicka en tydlig signal om handlingskraft, att man tar problem på allvar och att man ger sig in i den här liksom närmast tävlingen som pågår om vem som kan liksom vara hårdast i de hårda tagdebatterna.
Stefan Stern, du har väl varit med och liksom lagt upp den här typen av satsningar både på politik och hur man pratar om det. Vad du som kan det här? Hur gick snacket till innan det?
Vi är överens om att det är preskriberat.
Ja, men kunskap är väldigt svårt att radera. Hur tror du att resonemangen gick innan man bestämde sig för att den här trion skulle ut med det här budskapet?
Mm. Nej, men det är klart att de pratade väl ihop sig och retoriken bestämdes och sådär. Men jag är benägen att hålla med de andra panelisterna att presentera utredningar som tar något år eller två att genomföra och sen ska det där implementeras. Jag lagom någon gång till nästa val, alltså inte valet om 5 månader utan om 4 år och 5 månader så kanske du ser ett resultat. Och jag tror att det här är ett stort problem. Det är inte bara den svenska regeringen som brukar ha problem med det här, utan har man suttit 8 år, 2 mandatperioder, att då komma väldigt sent och försöka ändra sig och ge intryck av handlingskraft. Då funderar ju förstås väljarna på vad har du gjort under tiden. Här har vi gängkriminalitet, skjutningar, sprängningar, brottslighet som sticker ut i förhållande till andra jämförbara länder. Och det andra är ju känslan av att man ändrar sig. Här har vi haft en januariöverenskommelse som regeringen har administrerat. Man har haft en formell regeringsmakt kan man säga, men sakpolitiken har bestämts av bland annat Centern. Och därefter så tvingar då Vänsterpartiet fram ett Norsi-tillägg eller den här tillägget till pensionärerna. Och nu är det brottsligheten man tvingar så att säga utreda på sådana områden som man tidigare har varit emot. Alltså man har lite på det här området allting emot sig. Man kommer för sent och man ändrar sig. Så att det är tufft för regeringen här.
Statsministerns formulering var att vi har inte byggt samhället tillräckligt starkt. Är det glasklart vad som menas med det?
Nej. Men Nej, det är ju inte helt glasklart. Men jag tänker att i ett sånt här läge så måste man ändå kliva fram och försöka låta som att man vet vad man snackar om. Men det här är ju en akilleshäl för S. Det är en fråga där både M och SD och ligger starka, men där S inte gör det. Man kan se att det är fler som röstar på Socialdemokraterna än som tror på den socialdemokratiska politiken vad gäller just den här typen av frågor. Som institutet här inför kommande valrörelse. Så att det är klart att de är ute på svag is.
Men hon försöker. Det låter ju verkligen som om både statsministern och justitieministern och migrationsministern tycker att det har gått dåligt och att det faktiskt har varit bristfälliga insatser i åratal. Ska man inte tro på att de menar det? Så att säga? Är det någonting som de framförallt säger? Eller är det nya insikter faktiskt som kan komma att förändra politiken framöver?
Alltså jag tänker att det är egentligen en fråga som bara Magdalena Andersson själv kan svara på tillsammans med sina ministrar. Men det är såklart, det här är ju lite av en socialdemokratisk paradgren att gå i opposition mot sig själv när det närmar sig val och dessutom när det närmar sig 1 maj.
Du känner igen tagen?
Ja, jag tycker att jag har känt igen den strategin något tidigare också. Samtidigt måste jag säga att det här, liksom, socialdemokratin, liksom, när deras stora paket innehåller en rad liksom, utredningar i det man kan leverera, det är såklart det är inte ett starkt svar. Och det är svårt att se hur de här liksom, enskilda utredningarna, det finns enskilda förslag här som jag tycker är bra, men sammantaget är det knappast så att vi kommer se ett radikalt annorlunda Sverige där segregationen är mindre eller det här starka samhället man pratar om, att det ska levereras genom de här utredningarna. Samtidigt måste man ju också säga att vi har en opposition som ju på liknande sätt nu ägnar sig åt väldigt mycket signalpolitik. Där det handlar om just på samma sätt, motsvarande sätt, signalera handlingskraft, liksom tuffare tag. Men det är ju egentligen, tycker jag idag, verkligen saknas ett politiskt ledarskap som vill ta ett helhetsgrepp på de stora problem vi har i Sverige med segregation och klyftor och beredd att liksom verkligen titta på hur kan vi ta oss an de här problemen på ett uthålligt och långsiktigt sätt.
Nu verkar det i alla fall vara en total enighet från vänster till höger om att vi har ett väldigt segregerat samhälle och vi har en massa samhällsfunktioner som inte räcker till. Skola och socialtjänst, polis nämndes. Förre statsministern Stefan Löfven, han brukade säga samhället är alltid starkare än gängen. Det säger inte Magdalena Andersson. Varför gör hon inte det?
Nej, hon sa ju tvärtom att samhället var för svagt och därför måste röstas upp. Det är egentligen samma retorik som efter...
Är det opposition mot regeringen Löfven då, det som sker nu?
Det är betraktarens öga. Nej, men de diskuterar ju hellre segregationen än kriminalitet. Och det är klart, väljarna tror jag ser framför sig att nästa steg är att tillåta anonyma vittnen. Det ska bli förbud att vara med i kriminella gäng, visitationszoner. Allt sånt som de nu säger är fel, som sen kommer bli sannolikt någonting som genomförs antingen av dem eller någon annan. Ta segregationen. Segregationen i Sverige, alltså vi har ju 1 miljon människor som inte försörjs själva. Det kostar faktiskt hiskliga belopp, det kostar 270 miljarder kronor årligen. Och det är klart att det är framförallt utanförskapet och det är framförallt avsaknaden av jobb. Om man ska lägga fram ett åtgärdsprogram för att minska segregation, då måste ju jobben vara där. Jag såg ingenting om det igår. Och framförallt så är det bostadssegregationen i Sverige. Vi bor ju otroligt segregerat. Och det fanns heller inga åtgärder kring det. Jag är skeptisk mot programmets innehåll.
Ja, och med på pressträffen var ju också inrikes- och justitieminister Morgan Johansson och migrations- och integrationsminister Anders Ygeman. Och Ygeman signalerade helt nya ansatser för att komma till rätta med unga på glid och nyrekryteringen till kriminella grupperingar.
Det handlar om plikt och rätt. I Danmark har man infört något som kallas för ungdomskriminalitetsnämnder. Det vill vi göra i Sverige också. Det skulle innebära en rätt stor förändring av hur vi hanterar ungdomars kriminalitet. Regeringen vill att socialnämnder ska kunna införa tvingande åtgärder för både vårdnadshavare och barn. Så kallade öppna insatser, och kunna göra det utan samtycke från vårdnadshavare.
Öppna insatser är termen alltså, men det är inte så öppet om man är förälder till ett barn som är på väg in i kriminalitet tydligen. Det ska inte gå att tacka nej till socialtjänsten om kommunens tjänstemän anser att en familj inte fungerar väl. Hans, om det här är vad som krävs för att verkligen förebygga att unga dras in i grov kriminalitet? Varför har det inte gjorts för länge sedan?
Ja, det är väl en mycket bra fråga. Och jag tror också att här igen, man gör ett misstag. Man vill liksom lansera de här programmen, de här punkterna. Och så tror man att här har vi nyckeln som ska lösa problemen. När det är mycket mer liksom djupgående och handlar mycket mer om strukturella utmaningar. Jag tänker också på att igår så var det också en manifestation i Skarpnäck här i Stockholm. Där ju boenden efter en rad skjutningar i sitt eget grannskap gick ut och protesterade och ställde liksom krav på politikerna. Och jag kände att lyssna på de boende i Skarpnäck som krävde förändring och lyssna på Magdalena Andersson, att det var en ganska tydlig liksom diskrepans mellan två olika liksom budskapen därifrån. Där när man lyssnar på Skarpnäck, precis som i många andra av de utsatta områden, så finns det ju också väldigt många, framförallt föräldrar, framförallt mammor, som också verkligen ropar efter hjälp och stöd för att kunna förhindra att deras barn ska hamna i kriminalitet. Samtidigt som vi får signaler, tydliga signaler gång på gång, om en socialtjänst som saknar resurser att vara närvarande, att kunna vara det där stödet, att kunna hjälpa och stötta de här föräldrarna som verkligen behöver och vill ha hjälp. Ja. Och där saknades ju helt svar igår på presskonferensen hur man samhället ska kunna svara upp på de här kraven och ropen på hjälp.
Men det som jag uppfattade som det nya var ju inte bara att det ska finnas hjälp utan att den ska vara obligatorisk. Det här kan ju av en del uppfattas som integritetskränkande, att nu är det så att säga inte ett erbjudande från offentliga sektorn om hjälp, utan nu gör du som vi säger, annars riskerar du att bli av med barnbidraget. Anna Gullberg och Stefan Stern, kan det inte vara så att det finns en del obehagliga aspekter på det här nya så att säga tvångstänkandet som har bromsat fram till nu?
Ja, man går ju från att säga att den här typen av åtgärder är fasansfulla till att gå med full kraft in och säga att det är rätt väg att gå. Det har inte funnits några mellanting. Det är klart att det blir otroligt integritetskränkande och krympande att, så att säga, tvinga familjer in i någon form av liksom sprattlande, tvinga dem in i någon form av uppfostran. Sen påminner det också mycket om den här danska grejen där man då ska uppfostras i kulturella värderingar, barnen, annars så uteblir bidrag.
Men är det en bra idé, tycker du själv?
Nej, det kan jag inte riktigt känna att det är, att gå från 0 till 100 på det där sättet.
Stefan?
Hela det svenska samhället bygger på att vi jobbar, skapar tillväxt, att företagen blomstrar och att människor bygger sina egna socialförsäkringar genom arbetslinjen och att man jobbar ju rätt för sig. Det, så att säga, det fungerar inte utan det. Och jag tror inte, min kritik är inte att du ställer lite hårdare krav, utan det är snarare så att säga, varför har inte det skett förr. Nu är det en utredning som kommer sitta några år och så får vi se hur det blir med det. Så därför tror inte jag att det här kommer fungera. Däremot så supportar jag att det är klart att om man kan jobba så ska man arbeta.
Hans?
Jag har själv i flera år innan jag blev riksdagsledamot jobbat just som behandlingsassistent med barn och unga hemma i Göteborg, så var omhändertagna av socialtjänsten. Och någonting jag lärde mig av de åren, där såklart att många barnen också hade vuxit upp i extrem utsatthet och fattigdom, var att en nyckel om du verkligen skulle kunna stötta ett barn liksom, i en tuff situation, var att du hade föräldrarna med dig. Att du kunde bygga liksom, arbetet tillsammans. Att det fanns en gemensam tillit. Att så fort barnet uppfattade att här fanns det en konflikt där jag behöver välja mellan mina föräldrar och de sociala myndigheterna, i det läget så har du väldigt svårt att nå fram till en ung person. Det är mycket möjligt att det kan finnas enskilda fall där de här liksom tvingande programmen kan vara en hjälp och ett stöd och nödvändiga. Men jag tror det generellt, vill vi verkligen stötta familjer i utsatthet och kris, då handlar det om liksom att finnas närvarande, jobba långsiktigt och bygga den här tilliten.
Nu ska jag bekänna att jag inte riktigt hundra på hur det är tänkt det här. Men ett av förslagen är ju att se till att kvinnor kommer in på arbetsmarknaden, att de ska pushas in. Och det tror jag däremot kan vara en nyckel för hela familjer, som både leder till att man äger sin egen inkomst, man får sin egen makt, man får språk, man får nya kontakter och man får en omvärldskoll. Mammor är centrala i fostran av dessa barn, men mammor som sitter i isolation och beroende kommer inte se till att barnen kommer att lära sig, för de vet inte det.
Och det gör ju också att auktoriteten hos föräldrarna kan återvända. Om du inte har kommit in i samhället och mår dåligt som individ, det är klart att då är barnen de enda, eller de som deltar mest i samhällslivet, och mamma och pappa blir en minskad auktoritet. Så att det här är bra för individen också. Men som sagt, hela samhället bygger på att de som kan jobba ska jobba.
För en vecka sedan i veckopanelen summerade vi de här våldsamma påskupploppen och polisens backande och en del av efterspelet där. Och visst talar vi om provokatören och extrempolitiken Rasmus Paludan då också. Det blev ju våldsamma upplopp för hans skull, även om han själv inte ens var där. Och nu till valborgshelgen ville han hålla nya manifestationer med tillhörande koranbränning. Det gick inte hans väg.
Den danska högernationalisten Rasmus Paludan får avslag på sin ansökan om att demonstrera i Stockholm och Uppsala den 1 maj. Och därmed har Paludans samtliga ansökningar om demonstrationstillstånd i helgen avslagits.
Ja, nu har polisen på olika håll i landet gett ett och samma besked till Paludan. Med tanke på att demonstrationsfriheten är en av våra grundlagsskyddade friheter, vad säger ni om att polisen nu ger kalla handen på det här viset? Hans?
Alltså jag...
Du ler.
Ja, för att jag måste säga att jag vet inte om, det är, om vi ska dra för stora växlar på det här. För mig är det grundläggande att alltså, tillstånd till för demonstrationer, det regleras idag i den svenska ordningslagen. Och den ska vara lika för alla och behandla liksom allas ansökningar om tillstånd på samma grund. Och där ska man inte göra politiska avvägningar. Samtidigt, alla vi som någon gång har sökt ett polistillstånd, jag har varit med och sökt ganska många genom åren, vet att du behöver vara ute i god tid. Du måste vara beredd på att ha dialog med poliserna, både när de har synpunkten, både tid och plats och marschväg. Så fungerar det ju i det svenska civilsamhället när man söker tillstånd om demonstrationer. Och jag måste också vara ärlig att säga att så här, söker man tillstånd med 2 dagars varsel innan 2 dagar före Valborg, då tror jag att det är ganska svårt att få tillstånd, oavsett om du ska bränna en koran eller arrangera en Pride-festival.
Det var väl 5 dagar innan i och för sig, tror jag.
Ja, jag tror att i Örebro och Trollhättan så var det till slut 2 dagar. Så,
ja. Ja. Men Stefan, att det blev våldsamma upplopp under påsken, att polisen inte förmådde hålla ordning, är det ett godtagbart skäl till att ge totalt avslag på nya ansökningar?
Nej, därför att yttrandefriheten i Sverige är grundlagsskyddad och så att säga någonting basalt, och det gäller ju även de som bränner böcker av olika slag. Men sen är det ju faktiskt som han säger, att inom polisens administration för att upprätthålla ordning så kan de planera demonstrationer i tid, och de kan planera demonstrationer på vissa ytor och vissa orter eller delar av orter. Och det är klart, det är inte så att han inte har fått demonstrera, det har vi uppenbarligen sett. Och den här gången så fick han vänta en period. Jag har svårt att lida med honom i det beslutet. Men det är klart att den mycket större frågan rymmer ju yttrandefriheten och rätten att visa den på flera olika sätt. Och det ska ju inte påverkas av det politiska innehållet, då är vi ute på väldigt hal is.
Anna Gullberg.
Ja, det riskerar ju att uppfattas som att man har lyckats i och med det här. Det hade ju varit betydligt bättre om polisen hade givit det här tillståndet någonstans ute på en åker utanför Bollnäs eller något sånt. Alltså själva rätten att få häda behöver vi ju försöka upprätthålla. Samtidigt så tycker jag också att det blir galet att en provokatör ska kunna, så att säga, använda det här för att uppnå sina syften. Men man kan ju faktiskt stävja det. Det går.
Och så var det Ebba Busch och hennes ord om påskupploppen i Ekots lördagsintervju.
Men vi är alltså minst 100 skadade poliser.
Och den stora frågan som borde ställas nu är, varför har vi inte minst 100 skadade islamister, 100 skadade kriminella, 100 skadade upprorsmakare? Vi hade personer som tog till sten i syfte att döda svensk polis, i syfte att döda räddningstjänst, i syfte att döda i vissa fall sjukvårdspersonal. De borde vara de som är skadade, inte svensk polis.
Hon har fått hård kritik för en del ord i den här intervjun, men en hel del förståelse också. Vad är det precis som Ebba Busch menar? Kan vi slå fast det? För det har gjorts olika tolkningar nämligen. Morgan Johansson skrev på Twitter, hon kritiserar polisen för att den inte ställde till med massaker. Är hon riktigt klok? Det var tolkningen som skedde där. Vad säger ni?
Ja, det är en ful tolkning och så finns det en snäll tolkning. Jag har ingen egen tolkning, men jag kan se de olika tolkningarna. Vill man vara snäll så kan man ju se det som att hon tycker att det är bedrövligt att de som ska upprätthålla ordningen är de som far illa och de som gör precis tvärs emot inte gör det.
Stefan, vad hörde du Ebba Busch säga och mena?
Det är klart att människor blir upprörda om de som ska upprätthålla ordningen tvingas backa. Och gängbildningar på det här sättet kastar sten på blåljuspersonal, på poliser, på civila bussar. Sätter eld på civila bussar och även en del sjukvårdspersonal. Det är klart att hon uttrycker ju någonting som jag tror att väldigt många håller med om. Nämligen att det ska upprätthållas en ordning. Sen kan man ju förstås som politisk meningsmotståndare passa på att skifta debatten, och det tror jag Morgan Johansson gjorde. Men ibland kan det vara bättre ur en politisk kontext att låta andra opinionsbildare och kanske journalister granska uttalanden från andra politiker, för annars blir det just partipolitik av det. Jag tror för min del att Ebba Busch visste precis vad hon gjorde. Hon är en av Sveriges absolut skickligaste politiker. Hon företräder inget catch-all-parti, utan hon har en potential, vad vet jag, 10-15% kanske. Och det innebär att hon ska flytta väljare från högern, typiskt sett genom lagordning, och från vänstern, vilket hon lyckas ibland med genom vårdfrågor, äldreomsorgsfrågor. Hon fick den reaktion som hon förstod skulle komma, och vi står här och diskuterar den.
Så du tillhör de kommentatorer som menar att hon avsiktligt tog i grovt för att få så mycket uppståndelse så att frågan inte försvinner.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja, uppståndelse. Alltså, jag väljer ju att tolka henne som att det är klart att polisen ska kunna upprätthålla ordningen och inte kriminella gäng ska ta över vissa förorter. Men det är klart att hon visste vad hon gjorde. Hon fick uppmärksamhet och hon gör inte såna här saker oplanerat.
Sen var det här med att varför sköts det inte skarpt, sa hon också i intervjun. Och Anna Gullberg, du kanske har hört Leif G.W. Perssons summerande bedömning av Ebba Buschs vapenkompetens.
Ja, men det var någonting med att hon hade tagit sin jägarexamen över en helg, eller hur?
Man kan ta den över en helg, och hon kan säkert träffa en lada om hon står inuti ladan och skjuter, sa Leif G.W. Persson. Men alltså, när en politikers ordval och väldigt spetsiga repliker blir i centrum, så uppfattar jag att sakfrågan ibland glider iväg. Och jag funderar ändå på det här med om polisens olika beslut och genomförande av sina operationer, om det är det som vi borde fortsätta diskutera möjligen. Vad säger ni?
Ja, men först tänker jag att bara också kommentera lite det som sa tidigare. Jag håller med att det här vi ser har ju varit liksom en klassisk politisk dans. Man går ut, släpper upp en testballong, vet att man kommer få kritik, då hävdar man att man blivit felciterad. Och så liksom kan man liksom, men jag tror att de som lyssnar på Ebba Busch förstår budskapet. Det jag kan känna en liksom sorg över, att jag delar helt ilskan och frustrationen över det här vettlösa våldet mot polisen. Det är fullständigt orimligt, 104 poliser som skadas i tjänst. Det ska inte någon behöva uppleva någonstans någon gång. Men jag känner också att det blir inte polisens svåra uppdrag i de här situationerna. Det blir ju inte lättare att man har politiker som sitter på läktaren och sen recenserar den i efterhand. Och där kan jag ändå liksom, ja, men som gammal lagstiftare faktiskt bli lite bekymrad att man inte liksom håller här på sina olika roller. Rollen som lagstiftare och rollen som att sitta på den verkställande makten. Det är trots allt våra poliser som ska göra det här beslutet, den avvägningen utifrån svensk lagstiftning i den aktuella situationen. Ja. Jag är rätt glad att det inte är Ebba Busch Thor som avgör när och var det ska skjutas.
Men det finns ju flera som har synpunkter på det från politiken. Alltså det som du säger, polisen ska ju tillämpa lagen när det kommer ansökningar om demonstrationstillstånd eller tillstånd för allmän sammankomst. Centerledaren Annie Lööf uttalade sig i Svenska Dagbladets politiska podd om det här.
Det finns ju önskemål också om att vi från politiken kan gå in och förtydliga att man i större utsträckning än idag skulle till exempel kunna säga att ja, du får demonstrera men du får inte göra det i det här utsatta området eller under ramadan. Du skulle kunna få göra det vid den här tidpunkten på det här stället. I Skåne använder man ju det i helgen. Man valde ju att placera demonstrationen i Malmö och inte i Landskrona. Och jag tycker att man skulle kunna använda det i större utsträckning än idag.
Annie Lööf från Svenska Dagbladets podd Utfrågningen, intervjuad av Inger Arenander och Erik Nilsson. Stefan Stern, vad säger du om att som partiledare uppmuntra polisen att i större utsträckning säga nej till demonstrationstillstånd på platser och tidpunkter som den som söker önskar?
Jag tror att den svenska modellen klarar av att politiker kommenterar hur de upplever saker i frågor som är viktiga för väljarna. Man får inte glömma bort att juridik är just frusen politik. Det är alltså politik som har för tillfället skrivits in i en lagbok, långsiktigt eller kortsiktigt.
Det där var vackert.
Och även förordningar
frusen
är faktiskt...
Frusen politik, sa du det?
Ja, juridik är ju politik fast fruset. Och det är klart att även om du skiljer på hur du tillämpar en förordning och juridiken från den lagstiftande delen som Hans mycket riktigt är inne på, så är det svårt att bli våldsamt upprörd över att politiker kommenterar något så oerhört som de här kravallerna. Sen har de kommenterat det här från lite olika håll, men glöm inte bort att för många, många år sedan så fick polisen snarare kritik för övervåld. Det var ganska vanligt, ni som minns Göteborgskravallerna, ni som minns demonstrationer. Det vill säga, det spelar roll faktiskt vilken support och vilken allmän rättsuppfattning i samhället som finns i den allmänna debatten. Så att jag tycker det är ganska bra att det blev en diskussion. Jag tycker det är bra att det blir en diskussion att polisen måste få utrustning. De måste ha tårgas, de måste få vattenkanoner, de måste kunna upprätthålla ordning på ett tydligt sätt. Och det är klart att där har debatten bara börjat.
Just frågorna om yttrandefrihet och vad man får säga och utföra under demonstrationer var ett centralt tema i veckans fredagsintervju som jag gjorde i tisdags med journalisten Sakine Madon som är politisk chefredaktör på Liberala Uppsala Nya Tidning. Hon har just kommit med en bok i ämnet Inget är heligt.
Det finns en missuppfattning om att man inte får kränka. Utan rätten att kränka så har vi ingen fri debatt, då har vi ingen yttrandefrihet. Vi har haft högt uppsatta politiker som svajar i den här typen av frågor och inte riktigt talar ur skägget. Identitetspolitikens intåg och ökade popularitet får människor att gå vilse. De som hävdar att ja, men just muslimer kräver särrättigheter, muslimer klarar inte av demokrati. Det är ju livsfarligt att bekräfta deras verklighetsbild.
Några klipp ur Sakine Medons intervjusvar. Anna Gullberg, vice ordförande i Publicistklubben Sverige. Vad säger du om hennes sätt att beskriva hur viktigt det är att man ska få kunna kränka?
Jag skriver helt under på det och jag tänker att det blir otroligt tomt. Därför att det där är ju själva meningen med det hela. Att alltså den som uttrycker saker som är fullständigt harmlösa kommer ju aldrig att utmanas i sin rätt att uttrycka de sakerna naturligtvis. Alltså är det rätten att häda som är den sanna yttrandefriheten.
Men du vill ju utlokalisera Rasmus Paludan till en åker utanför Bollnäs.
Ja, jo då. Men
hur går det här ihop?
Han får ju bränna sin koran där. Eller vad han nu vill göra i så fall. Jag tror inte att vi är hjälpta av att liksom förhindra människor att få uttrycka sina hädiska åsikter. Men samtidigt så tror jag också att det ibland kan vara viktigt att man ser till människors säkerhet runt omkring. Och då kanske det betyder att man måste flytta till exempel en demonstration några kvarter. Jag tänker på under de här starka demonstrationerna kring nordiska motståndsrörelsen och de motståndsdemonstrationer som gjordes och så, där man då flyttar några kvarter eller till en annan stadsdel. Det handlar om att få uttrycka sig, men det är ju inte så att yttrandefrihet betyder att man måste stå på exakt den där platsen och få göra det, utan det är rätten att få uttrycka sig.
Men om en koran bränns i en folktom skog, har då yttrandet ägt rum?
Ja, det kan man fråga sig, men om den är livesänd på Instagram så har den det.
Hans, vad säger du?
Ja, men alltså, först och främst, jag känner själv mig starkt att jag skulle önska att Sverige var ett land där vi inte brände koraner eller andra religiösa böcker. Att vi var ett land där vi inte liksom uttryckte islamofobi eller andra former av rasism. Jag ser däremot att det inte är någonting vi kommer uppnå genom att inskränka yttrande- eller mötesfriheten, snarare tvärtom. Jag är ganska bekymrad också att vi ser nu över det politiska spektrat olika förslag om att försöka hantera saker vi ogillar i det svenska samhället med juridiska medel. För jag tror att i grunden är helt fel väg att gå. Från att vi ser så sen som i höstas hur Sverigedemokrater i riksdagen motionerade där man vill kriminalisera skändning av den svenska flaggan, till på den andra sidan förslag om att vi ska kriminalisera till exempel förnekelse av förintelsen. Jag tycker det är fenomen som jag inte vill se i det svenska samhället. Men jag tycker inte lösningen på något sätt är att inskränka yttrandefriheten eller mötesfriheten.
Så båda de förslagen tycker du är bekymrande alltså?
Definitivt.
Mm. Nej, men jag skämtar verkligen inte om det där med Instagram. Därför att jag menar, på den tiden då lagstiftningen gjordes angående demonstrationer och rätt att vara ute på gator och torg, så hade vi ju faktiskt inga livesändningar på Facebook eller YouTube. Om man ska prata om ett sant problem för yttrandefriheten, så är det kanske inte riktigt att man inte får vara på ett visst ställe i en stad och vifta, utan vilken typ av närvaro man kan ha på internet och vem som äger de plattformarna och begränsar dem. Det tycker jag är riktigt viktiga yttrandefrihetsfrågor.
Den excentriske mångmiljardären Elon Musk, ofta beskriven som världens rikaste man, är en varm anhängare av yttrandefrihet med så lite filter som möjligt. Han har länge varit stor på Twitter, men han har inte gillat att plattformen har sorterat bort vissa budskap och stängt ute vissa personer. Så Elon Musk tog helt sonika och köpte hela Twitter, som ni kanske har hört, för 44 miljarder dollar. Vad säger du om det, Stefan?
Jag säger att det är väldigt mycket pengar
för
en plattform som 97% av världens befolkning ändå inte finns på. Det är klart att han har byggt upp sitt varumärke och han har drivit delvis börsvärdet i sitt fantastiska bolag Tesla via den här plattformen. Så att det är klart att det här är en integrerad del av vad han vet vad han gör. Men jag kan bli lite oroad om fokus försvinner från hans bolag Tesla och ska läggas på Twitter. Men jag tillhör inte de här alarmisterna. Jag tror inte att det här är farligt för yttrandefriheten på något sätt. Utan jag tror att det kan vara bra i vissa sammanhang att det lyfter av ett sånt här bolag, en sån här plattform från börsen. Och du får en väldigt tydlig ägare av kött och blod. Så mycket enklare och mer principiellt kan stå emot regleringar och lagstiftning och hinder av yttrandefrihet som kan uppstå på sådana plattformar.
Han är ju liksom i polemik med hur flera sociala medieplattformar har agerat. Han, i sin första tweet efter köpet så skrev han så här: "Free speech is the bedrock of a functioning democracy and Twitter is the digital town square where matters vital to the future of humanity are debated." Yttrandefrihet är grunden för en fungerande demokrati. Det tycker vi på Kvartal också. Och Twitter är det digitala torget där mänsklighetens vitala framtidsfrågor debatteras. Anna, låter det inte fantastiskt?
Jo, det låter väldigt vackert.
Men kan det bli en friare diskussion? För Musk har ju sagt att förutom att han vill inte sparka ut folk som kanske inte är så väluppfostrade, så vill han dessutom ha bort bottar. Det ska inte vara lätt att köra liksom med falsk identitet, utan man ska autentisera vem man är och så vidare. Kan det bli bättre?
Det kan säkert bli bättre, men det kan ju dessvärre också bli väldigt mycket sämre, tänker jag. När det är en väldigt nyckfull, extremt rik man som sitter på detta kommunikationsvapen. Det är klart, vad sa du, 97% har inte Twitter. Jag tänkte att det kanske är ännu fler som inte har Twitter, men ja.
Ja, men globalt.
Ja.
Ja, men de som är på Twitter, de är ju på Twitter.
Men de är på Twitter, och det är mycket, det är många makthavare på Twitter, och det är många galningar på Twitter, etc. Men det är klart att det är ett problem att han äger det här. Så länge han står för sina principer ser jag inga problem. Men den dagen han inte gör det, vilket säkert dyker upp, då blir det farligt.
Hans?
Nej, men jag tycker den här diskussionen också sätter fingret på vem är det egentligen som har makten över våra sociala medier och vem är det som bestämmer vad som får sägas och inte sägas där. Där det ju idag sker med oerhört slutna processer långt ifrån någon form av ansvarsutkrävande. Jag kan säga liksom, i min roll som förbundsordförande är för SU, för oss är det självklart i vårt arbete med sexualupplysning att vi använder sociala medier. Det är ett av de viktigaste verktyg vi har för att nå ut till viktiga samtal om sexualitet, relationer, gränser, kroppen,
rättigheter. Men får ni ut allt ni vill berätta om?
Nej, och det är det som är grejen. Ett av våra absolut största utmaningar idag är att väldigt mycket av vår kommunikation idag censureras på egentligen alla sociala plattformar. Och där vi tvingas hela tiden anpassa vårt budskap, välja bort ord. Vi kan inte ha ordet sex till exempel med, för då blir det liksom klassat som porr.
Vad byter ni ut sex mot då?
Ja, då får man vara kreativ, kan jag säga.
Ja, till exempel.
Är det lite olika emojis eller vad?
Men detta är självcensur som ni ägnar åt?
Ja, för att vi har inte något val. För vi vet att om vi uttrycker oss på det sätt som vi skulle vilja, då kommer väldigt många av våra inlägg att filtreras bort.
Men om Twitter nu blir som Elon Musk antyder att han vill, ja, vad kommer det betyda för RFSU?
Jag är svårt att tänka mig att just Elon Musks dröm och vision är att, liksom, att det är just RFSU, sexualupplysning, som ska få större utrymme på Twitter. Kanske man skulle önska, men jag är svårt att se att det skulle riktigt gå i den riktningen. Jag kan bara notera att på vägen hit så såg att flera av de stora amerikanska antiabortorganisationerna jublar över att Elon Musk nu tar över Twitter och hoppas att de nu kommer få mer fria tyglar att kunna använda Twitter för, ja men, för sin retorik.
Hej, jag heter Jörgen Mittfält och är chefredaktör för Kvartal. Jag skulle vilja be dig som följer oss om lite hjälp. Vi skulle nämligen behöva veta lite mer om hur du använder Kvartal. Till exempel vad du tycker mest om att lyssna på eller läsa. Vad du kanske inte gillar eller tar del av särskilt ofta. Vi skulle också behöva veta vad du vill ha mer av och vad du skulle vilja ha mindre av. Allt för att kunna göra ett ännu bättre Kvartal. Det enda du behöver göra för att ge oss den här hjälpen, det är att gå in på kvartal.se och fylla i vår läsarundersökning. Det tar bara några minuter, men betyder massor för oss. Så tack på förhand och ha en fin helg.
Sista huvudämnet, det handlar om NATO och frågan om Sverige ska gå med i NATO. Och för att få en bild av den politiska nulägesbilden tar vi hjälp av P3s ungdomliga program Morgonpasset. De hade besök av justitieminister Morgan Johansson i veckan och försökte på slutet, efter frågor som rörde koranbränning och demonstrationstillstånd, att klämma ur Johansson en åsikt om NATO.
Vi tackar för...
Men en sista fråga. Sista. Tycker du vi ska gå med i NATO?
Det är en process som är nu pågår.
Ja eller nej?
Nej.
Jag såg att Nushi sa till Ekot för typ 10 minuter sedan att hon tycker att vi ska gå till folkomröstning. Tycker du, håller du med?
Nushi vågade ha åsikt till det här. Vågar du det?
Folkomröstning, det tycker jag är en dålig idé. Men, och sakfrågan, den får vi återkomma till.
Shekarabi tycker vi ska gå med i NATO.
Ja, jag vet. Som sagt, vi är mitt inne i en diskussion.
Vad lutar åt för Morgan Johanssons del?
Ingenting.
Är det
en
blank
bara i den här frågan? Saker har sin tid. Ja.
Nu är vi inne i den processen. Det låter som att du är hunsad.
Tack Sveriges Radio som i P3 har en liten annan ton mellan programledare och makthavare än man hör i Ekot och Studio 1. Men Morgan Johansson ville ändå inte yppa sina innersta NATO-tankar. Stefan, säger justitieministerns icke-svar någonting om de politiska processerna som pågår just nu?
Ja, det säger att man ställer till det för sig. Jag menar, det är inte seriöst som Vänsterpartiet kräver att ha en folkomröstning om NATO. För någon månad sen så skulle de folkomrösta om vinster i välfärden och nu är det något annat. Och
varför är det inte seriöst i NATO-frågan?
Det är inte seriöst, men jag skulle ändå säga att eftersom regeringen ställer till det för sig, det var det jag skulle gå in på, så har hon en yta att röra sig på. Därför att först så var reaktionen från S-regeringen när 24 februari inträffade och en del påpekade att det vore bra att ha en diskussion om NATO. Att då skulle man inte börja wobbla med svensk utrikes- och säkerhetspolitik mitt i en konflikt. Och då ströps ju debatten av det skälet. Och sen har vi fått höra att väldigt mycket beror på Finland och Finlands process. Och det kan jag sympatisera med. Det är klart att det har stor betydelse, men det stimulerar ju inte debatten i Sverige om allting beror på Finland. Och om ni orkar med lite matematik här, jag har ju trots allt varit biträdande partisekreterare. Så om ni tänker att det finns 7,5 miljoner väljare och så finns det 75 000 medlemmar i Socialdemokraterna. Då är det 1% av väljarkåren. Och om ni tänker de här 3 digitala mötena med distrikten, 26 partidistrikt som ska äga rum. Då är det ofta 30 stycken i en distriktsstyrelse. Jag tar det gånger 26, du är uppe snällt räknat i nära 1000 personer. Och säg de här distriktskongresserna då är vi uppe i kanske 3-4 tusen. Vi är generösa och säger de når några tusen till, då når de 7500 personer. Det vill säga 10% av sin medlemskår med den här dialogen. Det är alltså 1 promille av Sveriges medborgare som ska gå till valurnorna. Det blir inte mycket till debatt, det blir inte mycket till dialog. Och frågan är om det egentligen har någon större betydelse. 60% av Sveriges riksdag har redan bestämt sig. 60% av väljarna är för ett NATO-medlemskap. Opinionen växer, verkligheten tränger sig på. Jag tycker det är lite av teater faktiskt, om ni frågar mig.
Hans, du är inte längre medlem i något parti. Nej. Men du satt för Vänsterpartiet som nu alltså vill ha folkomröstning som enda parti. Vad säger du om den idén? Den var ju jättedålig, tyckte Morgan Johansson. Det sa han i alla fall att det var dåligt. Och det sa också statsministern och det sa Stefan Stern. Det
är oseriöst.
Oseriöst.
Ja, det är klart man tycker det är därför man skulle riskera att förlora en sån folkomröstning. Men jag tänker också så att det skulle vara tjänstefel och Nooshi Dadgostar att inte i det här läget kräva folkomröstning. För det är ju det som NATO-motståndet har kvar som verktyg i ett läge när politiska landskapet nu liksom förändras väldigt snabbt i NATO-frågan. Från att det här ju var närmast ändå liksom en icke-fråga i den politiska debatten till att liksom landskapet nu snabbt ritas om. Och jag måste säga att jag är också ganska liksom bekymrad över hur snabbt det här går på det sätt som NATO-debatten förs. Vi har... Ja, men dels en socialdemokrati som nu sluter sig och inte ger några liksom besked. Det känns som att ett påveval känns mer transparent. Samtidigt, det kommer jag få skit för hemma, jag är för sur att jag sa, men det är... Ja.
Nej då, det var bra.
Det var inte liksom organisationens ställningstagande, det var mer Hans Linde som jag tryckte sig.
Ja, finns han också, var bra.
Ja. Samtidigt jag tycker också är ganska jag är också besviken att se hur den borgerliga oppositionen väldigt snabbt försöker göra partipolitik och söker konflikt och göra en valfråga av det här i ett läge där jag verkligen skulle önska mig att vi skulle kunna ha mer som i Finland, ett gemensamt samtal där vi kan reflektera tillsammans, öppet, transparent, för- och nackdelar och söka så brett samförstånd som möjligt.
Men kan man inte ha ett samtal och det finns en konflikt samtidigt? Ska vi utrensa konflikter i samhället? Vad blir det då för utveckling?
Jag tror det är svårt att skulle ha ett gemensamt samtal om NATO-frågan utan konflikt.
Men kanske alla partierna ska vara med också. Anna, vad tycker du så att säga om bredden, det offentliga samtalet? För nu måste ju, alltså när en folkomröstning så kanske det är nästan ett år av folkbildning och satsningar på alla möjliga håll, så att folk har en chans i alla fall att sätta sig in. Nu är det lite mer bråttom. Kan det ändå gå att få en förankring här på något vis fast det går i turbofart?
Ja, jag vet inte. Socialdemokraterna har väl inte helt fullständigt förankrat frågan i sitt eget parti, så jag tänker att det är svårt. Peter Hultqvist, försvarsministern, sa så sent som i höstas att det aldrig överhuvudtaget skulle komma på fråga under hans tid att vi skulle gå med i NATO, och då skulle han inte vara kvar som försvarsminister. Samtidigt så finns det andra i regeringen som är för det här. Så jag tänker att liksom, om vi ska snacka förankringsprocess, ja. Men jag tror att den förankringsprocessen först måste ske i det styrande partiet.
Jag har noterat att NATO just nu har 4 örlogsfartyg i Stockholm. De är från Kanada, Nederländerna och Tyskland. En del av NATOs ständiga beredskap. Ett av fartyget är en luftförsvarsfregatt från Nederländerna som har varit övat med försvarsmakten. Vad säger panelen? Känns det tryggare med de här NATO-fartygen på plats hos oss här, eller inger det en annan känsla?
Nej, men det är klart att det blir tryggare. Hela den här processen, som någon sa, syftar ju till att allting har ställts på ända. Världsordningen är ändrad. Vår säkerhet i närområdet, 100 mil från Sveriges gräns, är hotad. Och då hinner vi inte med, om jag får ha en av invändningarna mot folkomröstningen, Vänsterpartiets process här. Utan det finns ett fönster nu. Ryssarna är upptagna av Ukraina. Och vi får sannolikt någon form av snabbspår, där vi ska tacka för också att vi sannolikt också får verbala, om inte annat, säkerhetsgarantier under det här halvåret eller 4, 5, 6 månader som det här kan ta. Och det är bra, tycker jag, att vi går med i NATO. Däremot så tycker jag själva processen kommer faktiskt leda till att det blir mycket synpunkter efteråt. Man hade kunnat sköta det som i Finland. Mycket mer gediget, mycket mer inkluderande. Sen tror jag att det kommer bli polarisering apropå konflikter från flera olika håll. Vi har redan sett hur S vill betala medlemsavgiften i NATO, det vill säga 2% av svensk BNP till försvaret, med en särskild beredskapsskatt som du sannolikt lägger likt en värnskatt på det som brukar kallas för rika, det vill säga högre inkomster. Och då får du polarisering av det skälet. Du kan säkert se en S utspel i samband med ansökan där du vill ha politiska uttalanden i samband med NATO-medlemskapet som handlar om att vi ska i väpnade konflikter bidra med fältsjukhus, trupp eller minröjning, skyddsobjekt. Det vill säga, vi ska inte vara så att säga i fronten utan ha mer av tradition på sådana saker. Så att jag tror att det kommer bli olika syn på NATO, och partierna 5 månader innan ett val har intresse av att också skapa lite friktion här, trots enigheten som kommer bli.
Vi ska strax runda av här med veckans person och ord, men Hans, tvivlar du på, eller kan det vara så, bedömer du, att det som sker just nu inte leder till att Sverige snart ansöker om medlemskap?
Allt tyder på att vi väldigt snart kommer att lämna in NATO-ansökan. Jag tvivlar inte på det faktiskt. Jag tror att, som sagt, det skulle vara tjänstefel av Nooshi att inte kräva en folkomröstning. Jag tror inte det kommer bli en folkomröstning.
Men den ska ju vara i höst, säger hon, antingen vid eller efter riksdagsvalet. Det är ju för sent då i så fall om ansökan kommer i maj-juni och lämnas in.
Ja, jag tror att den frågan kommer vara överspelad långt innan valet. Och det finns ju, det handlar inte bara, tror jag, om världen, utan det handlar ju också om att man faktiskt från socialdemokratin vill ha bort den här frågan från den politiska dagordningen i god tid innan valrörelsen. Man vill inte ha en valrörelse som handlar om NATO-frågan.
Anna, vad säger du om mediernas sätt att hantera NATO-frågan? Är det allsidigt och opartiskt? Pågår folkbildning med medierna som motor?
Jag tycker medierna har skött väldigt bra. Jag tror någon annan får recensera oss faktiskt. Jag tror att det blir helt enkelt renare och snyggare.
Då är det dags för panelens fria åkning, veckans person eller veckans ord. Stefan Stern kan börja.
Ja, jag har en person då. Då tar jag Robert Aschberg på ert arrangemang häromdagen. Och jag har inget emot den här enskilda ledarskribenten. Däremot så tycker jag att den...
Vem pratar du om nu? Nu måste du vara lite tydlig så att alla förstår.
Jag pratar om Ekis Ekman.
Ja.
Utan jag pratar om hur Aschberg blir den i raden som klär av den här tidskriften. Där Gustafsson då, som har varit chefredaktör, har gjort bort sig i veckan som kom. Jag har själv medverkat i den här tidskriften några gånger.
Etc.
Och i samtliga fall så har mina citat skurits och faktakollen har varit undermålig. Så att jag är ganska glad över att en aktivistisk tidskrift som inte skiljer på ledarplats och redaktionellt utrymme blir avklädd.
Oplockad gås där. Ja, okej. Anna Gullberg.
Ja, ett ord jag inte trodde att jag skulle ta i min mun för den här veckan, stening. Vi har på nyhetsredaktionen varit otroligt upptagna med det här fallet utanför Fagersta med kvinnan som hittades i ett gruvhål och som har utsatts för ett mordförsök som liknar inget vi någonsin har sett, skulle jag säga. En pågående stening under dagar. Och det tycker jag verkligen har varit veckans ord för mig.
Tack, Hans Linde.
Ja, veckans ord för mig har varit hemabort. Jag vet inte om ni noterade i onsdags ett väldigt välkommen men också ganska oväntat beslut i riksdagen när plötsligt alla ledamöter utom fyra stödde en utredning och en översyn av den svenska abortlagen som vi ju haft sedan 1975. Med syfte att öppna upp för en möjlighet att den som vill också ska kunna göra hela sin abort i hemmet. Det är något som vi verkligen har välkomnat. Det skulle verkligen innebära att vi ökar valfriheten. Både att kunna bestämma om man ska göra abort men också var och hur. Och jag känner att det skulle vara ett viktigt steg mot att stärka rätten till sin egen kropp.
Vilka var det som ställde sig bakom det här? Det var inte riktigt hela riksdagen vad jag förstår.
Nej, alltså det här som var lite spännande, för när de behandlades i socialutskottet så var det bara tre partier som ställde sig bakom, Moderaterna, Centern och Liberalerna. Man gick upp i debatt där socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister argumenterade emot. Men sen hände det någonting där dagen efter och när det var dags för omröstning så var plötsligt alla med på banan.
Tack för det. Och vi avslutar då med ett antal kvartaltips. Om drygt en vecka tänker Vladimir Putin att segerdagen ska firas. Segern över nazisterna 1945. Högtid hålls alltid den 9 maj. Kriget i Ukraina går ju dåligt för Putin. Ändå kommer den militära specialoperationen av allt att döma att skildras i framgångens färger. Historikern Claes-Göran Karlsson skriver i Kvartal om den 9 maj. Ett groteskt missbruk av historia. Artikeln är också inläst av Marika Lagerkrans. Podden Opinionen just nu publicerades i onsdags. Demoskops Karin Nelson samtalar med Kvartals Henrik Höjer om stämningsläget just nu i Sverige. Magdalena Andersson har vunnit på krisstämningen, framgår det där, bland mycket annat. Och Kvartals Ola Wong har nyligen träffat Angela Gui, doktorand i Cambridge och dotter till fängslade förläggaren Gui Minhai. Angela Gui talar i artikeln om Kinas noll-covid-politik men berättar också om sin kritik mot den svenska regeringens Kina-politik. Stort tack till panelen igen. Hans Linde, tidigare riksdagsledamot för Vänsterpartiet, numera förbundsordförande i SSU står här. Men jag vet att det ska vara ett R och ett F och ett S mindre, så jag säger RFSU. Det är jättebra om det blir korrekta information i medierna. Anna Gullberg, journalist på Expressen och Stefan Stern på Nordstjärnan och Wallenberg Foundations. Stort tack!
Tack så mycket!
Tackar!
Idag hade vi samlat panelister och delar av vår publik här på Proviant Albano som ligger i universitetskvarteren i östra Stockholm. Podden publiceras som vanligt på lördag morgon klockan 6. Jag heter Staffan Dopping, jag är poddredaktör på Kvartal. Lyssna gärna också på fredagsintervjun med Sakine Madon som ger en del målande exempel på hur det kunde gå för frispråkiga personer i det gamla Sverige när yttrandefriheten låg på en annan nivå än nu. Slut för idag.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.